CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Microsoft, Ford, Coca-Cola. Allt fler storbolag slutar annonsera på Facebook som en del av en bojkott mot det sociala nätverkets vägran att ta bort inlägg som stödjer våld, rasism och fake news.
Mm-hmm. Så är det. Och vilket ansvar de stora techplattformarna har är något som Spotifys vd Daniel Ek säger sig fundera mycket på just nu. Intressant. Han är ju också som bekant vän med Mark Zuckerberg. Vi ska snacka om Spotify i podden också och då främst varför satsningen på poddar fått aktien att rusa.
Just det, med Johan Wendel, analytiker på Dagens Industri. Vi ska även avhandla Nevs Uber-utmanare, självkörande stortaxibilar kanske man kan kalla dem för privat och delad transport i städer. Kommer kanske till Stockholm om ett drygt år. De snackar ju om att börja testköra i dina hoods, Henrik, Hammarby Sjöstad.
Det ser jag mycket fram emot, men helst skulle jag vilja kunna ta mig över Västerbron till Marieberg och spela in den här podden i en självkörande Nevs. Vore inte det någonting, va?
Jo, alltså om det går att åka i en självkörande Sango-bil som de kallar den här från Hammarby Sjöstad hit, så då kan jag promenera från medborgarplatsen där jag bor till dig, och så kan vi köra podden därifrån.
Deal.
Ja, bra. Många frågor återstår förstås kring Nevs satsning, men det är spännande. Och dagen D för Klarna, Qliro, Svea Ekonomi och andra bolag med kassalösningar i e-handeln är det ju faktiskt idag när vi spelar in den 1 juli. Det är ju nu den nya lagen träder i kraft som tvingar de här bolagen att presentera direktbetalning som förstahandsalternativ i e-handeln i sina kassalösningar som finns i e-handeln. Då i motsats till olika delbetalningar med hög ränta, pengar som e-handeln lever gott på.
Just så. Mycket att avhandla idag alltså. Jag heter Henrik Ek. Med mig har jag Jonas Lejonhuvud. Vi är reporter på DI Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Idag är det den 1 juli och vi får en rad nya lagar som träder i kraft. Jonas, vet du vad du får och inte får göra från och med idag?
Ska jag kolla på alla lagar plötsligt? Nej, det är bara den jag lite puffade för här alldeles nyss med e-handeln. Jag vet inte. Vad är det för andra lagar?
Du får heller inte sprida bilder som har tagits eller som kan ha tagits vid rättegångar.
Okay.
Tidigare var bara förbjudet att fotografera i rättssalar, men nu får du inte ens sprida de här bilderna. Och om du skulle begå ett brott som du ska sitta av ditt fängelsestraff för i ett annat EU-land, så kommer det också nu krav på en skyndsam hantering från kriminalvården så att du ska kunna skeppas iväg.
Okej, okay. Ja, men det låter väl rimligt. Vad händer om jag gör båda och då? Fotar i en rättssal i ett annat EU-land?
Ja, då blir det extra hårda straff. Oavsett så är det här kanske dagar som du inte behöver oroa dig så mycket för, men du kommer garanterat, tror jag faktiskt, att möta den här lagen som vi puffade för, som sagt. Mm. Som gör att e-handlare eller betalleverantörer till e-handlare först måste erbjuda ett direkt betalningsalternativ, inte kredit.
Mm. Precis. Det här är ju en lag som jag tror de flesta av våra lyssnare känner till. Vi har skrivit ganska mycket inför den här lagändringen. Det har varit ganska mycket debatt. Och finansmarknadsminister Per Bolund har ju kämpat och fått mothugg från Klarna, som har varit väldigt liksom en väldigt stor del av den offentliga diskussionen kring det här, motståndare till den här nya lagen.
Ja, men precis. Klarna är väl de som liksom främst fått klä skott för vad många då, Per Bolund bland annat, menar liksom den här överkonsumtionen på nätet som bidrar till hushållens skuldsättning, liksom, eftersom Klarna ju då gör det enkelt att handla för pengar man inte har. Du vet, hela den här köp nu, betala sen och så vidare.
Mm, och de är ju störst på den marknaden, men inte alls ensamma. Utan Qliro, Svea Ekonomi, Collector tror jag också är en del av det här. De sköter kreditbetalningarna, de bygger tekniken i kassalösningarna för många e-handlare och ger bort den till ett ganska lågt pris eftersom de då kan tjäna mycket på att en del väljer krediter. De har ju då som incitament att uppmuntra många att göra det, och det där väl skon klämmer. Var går gränserna kring det där? Den här lagen är väldigt specifik, får man säga. Men för oss som e-handlar kommer förvalet från och med nu alltså att vara direktbetalning. Pengar som dras direkt från ett konto och inte liksom betalningar som sker på sikt med olika avgifter och räntor och sånt där.
Är det här viktigt för dig, Jonas? Är du glad nu?
Ja, faktiskt. Jag tycker att man ibland har gjort misstaget att klicka in en grej som är liksom betala i liksom olika intervaller över lång tid och sånt där. Det är väl någonting som jag med tiden har aktat mig för mer noggrant. Men förra morgonen tycker jag att det var någonting som man råkade ut för då och då på nätet och även liksom på Elgiganten och såna här butiker som ofta hade såna lösningar förut. Man tackade ja till utan att tänka efter.
Mm. Ja, men klart man har klivit snett i någon sån betalning någon gång och liksom fått en påminnelse, men jag kan känna att det är lite svårt att engagera sig i den här lagen. Jag tycker om den här liksom betala 14 dagar efter mitt köp till exempel, så att jag kan få hem prylen eller klädesplagget eller vad nu när jag provar den och sen skicka tillbaka den utan att behöva lägga ut det med pengar. Men det kommer jag kunna göra liksom. Det är ett klick bort. Så att om Per Bolund tror att det här minskar hushållets skuldsättning, så är jag också fine med det. Du, Jonas, jag läste en så sjuk grej i morse i tidningen. Har du sett Westworld?
Det har jag, absolut.
För det var så skumt, för du hade nämligen skrivit en story om de här självkörande bilarna i Westworld. Men du kallade dem för Nevs gamla Saab. Jag vet inte vad jag ska tro längre.
Det här är ett parallellt universum, liksom helt i stil med själva Westworld. Du tycker att de är lika, och faktiskt när du säger det, jag tycker det är sjukt likt faktiskt. Vi snackar alltså om Nevs nya självkörande bilar. Nevs är ju alltså det här bolaget som bildades av Saabs konkursbo, och de gör elbilar som jag tror till att börja med såg ganska mycket ut som gamla Saabar, men nu ser de ut som någonting från Westworld alltså. Självkörande fordon, minibussar, stor taxibilar kan man säga kanske, till för att frakta upp till 6 personer tror jag, runt i städer och till jobbet och sånt där.
Ja, de är på pricken lika i alla fall. Okej, okay, så Nevs då, kan du ge oss en lite kort resumé på det här bolaget, vilka som är personerna bakom och sådär?
Ja, precis. Men som jag sa är det ju, kommer det ju ur konkursboet för Saab Automobil, och det var ju, började med att en kinesisk entreprenör som heter Kai Johan Yang köpte tillgångarna, och nu mera så har han precis checkat ut faktiskt, rapporterade det idag, och den nya huvudägaren då, eller den kinesiska ägaren som har tagit över i princip allt, är Evergrande Group. Men de finns kvar i Trollhättan och har ungefär 900 anställda där. Och ungefär 150 personer i snitt har varit engagerade i det här självkörningsprojektet då, enligt Anna Haupt som ledare.
Men resten då, resten av alla andra jobbar då med vanliga elbilar som jag har förstått det?
Ja, precis. Man har icke-självkörande bilar också. Det är väl huvudgrejen liksom. Och det lär väl vara huvudgrejen i många år till liksom.
Hur långt har de kommit med de här självkörande då? När sånt här känns ju alltid som att det är liksom massa år bort. Här är intrycket att det kommer att gå lite snabbare.
Ja, nej, men jag intervjuade då Anna Haupt, för övrigt en ganska intressant tech-entreprenör som jag hoppas att vi kan få tillfälle återkomma till. Hon var ju en av de två grundarna bakom Hövding, den här cykelhjälmen.
Just det, som öppnar sig automatiskt när du ramlar.
Exakt. Och senaste 4 åren så har hon varit borta på Nevs och jobbat med självkörning. Och hon är ju väldigt mycket så här... Bilindustrin har inget incitament att påskynda den här processen. De vill inte att folk ska börja dela sina bilar med varandra, vilket blir resultatet av självkörning. Så de skyndar långsamt är liksom hennes tes. Något som inte faktiskt var med så mycket i den här artikeln, för det var liksom, jag behövde alla ord och tecken för att bara beskriva vad de gör, vilket är ganska komplicerat. Men hon menar ju att det här är någonting som teknik som finns nu, vi har det här nu, vi ska rulla ut det snart. Ambitionen är ju då att köra ut 10 stycken sådana här självkörande minibussar eller stortaxibilar i Stockholm i slutet av nästa år. Det är planen, och då kommer det att vara med någon slags Uber-liknande app, så du kan anropa en sån här ett sånt här fordon och åka till jobbet. Antingen kan du åka själv privat liksom, eller så kan du ha en delningslösning där den hämtar upp dig och hämtar upp andra och släpper av dig och släpper av andra liksom, som en liten shuttle kan man säga, om man har åkt till flygplatsen, till och från en flygplats med en sån här liten minibuss någon gång, fast självkörande.
Just det. Men Nevs har ju hållit på, jag vet inte hur länge ändå liksom, ända sedan Saab gick i konkurs i princip. Det här måste ju kosta en förmögenhet att hålla på och utveckla allt det här under så många år. Ja. Vad vet vi om det här?
Inte mycket, men Anna Haupt får ju lite kommentera prislappen. Men hon säger att det var ett litet team i början, och nu har vi varit i snitt ungefär 150 som har jobbat med det här. Liksom en given vecka ungefär, och att det kommer bli fler personer som engagerar sig, så att, och det lär ju dröja länge innan man får några stora inkomster från det här. Det finns ju en bil producerad nu, det är den de visar upp på bilderna, den går att sitta i, de har kört den ett halvår ungefär där ute i Trollhättan på olika testbanor och sånt, och om ett år så ska det finnas 10 stycken bilar i alla fall när man ska rulla ut i dina hoods där i Hammarby Sjöstad eller vad det nu blir. Och sen så kommer man väl att försöka liksom utöka det här. Man måste få godkänt från Transportstyrelsen, och det tror man att man kommer att få. De kommer ju att i alla fall under första halvåret ha någon slags förare som sitter där och är redo att ta över spakarna ifall självkörningstekniken fallerar på något sätt. Men sen hoppas man ju att det här verkligen ska bli riktig självkörning. Man snackar om så här nivå 4 självkörning, vilket innebär att det är fullständigt autonom självkörning inom ett begränsat område i stadsmiljö. Så att du kan liksom inte ta den här bilen och köra offroad upp till fjällen och sånt där. Men det är ju nivå 5 nämligen. Alltså,
dra på bilsemester ner till Europa.
Ja, nej, men det är liksom lite annorlunda när man ska navigera liksom den typen av terräng som inte är liksom en reglerad trafikmiljö. Men det här ska gå helt utan förare i stadsmiljö. Liksom. Men att man måste få myndigheternas godkännande för olika områden och sådär. Och Stockholms stad är ju positiva till det här. Liksom, så att de välkomnar det. Men det är ju en del utmaningar kvar. Som nålsögon man måste passera igenom innan det hela kan börja testas. Liksom. Ja, det blir spännande i alla fall att följa det här, och de är ju lite på hugget och vill visa att det här inte är någon future-grej om 10 år utan att det kommer redan om ett drygt år. Du Henrik, det är ju valår i USA i år, och kritiken mot president Trump är rekordhög. Hans opinionssiffror är alltså rekordlåga just nu. Etablerade amerikanska nyhetskanaler av typen CNN, NPR, New York Times har ju bara senaste månaden rapporterat om hur presidenten sprider lögner och konspirationsteorier på nätet, förskönar våld, delar information som tycks sanktionera vit maktrörelsen med mera. Ja, ni som undrar vad jag syftar på här får väl ta till Google och söka, men allt det här finns det belägg för faktiskt, även om man kan dividera om syftningar och vad man menar och hur man uttrycker sig och sådär. Ganska mycket debatt kring det förstås. Och de här utspelen som president Trump gör, de görs ju i regel på sociala medietjänster som Twitter, där presidenten är mycket aktiv, och Facebook, där Donald Trump, precis som alla amerikanska politiker, lägger en hel del pengar på riktade politiska annonser. Twitter har ju börjat sätta varningsmeddelanden på en del av presidentens inlägg som vi har rapporterat om. I maj uppmuntrade Twitter till exempel användare att faktakolla ett inlägg från Trump som handlade om påstått fusk i samband med poströstning. En stor debatt om det i USA just nu. Inte minst i dessa coronatider då folk inte kan ta sig till traditionella vallokaler lika enkelt. Och senare samma månad flaggades ett annat Trump-inlägg upp kring ordval om ett inlägg om protesterna i Minneapolis som ansågs då förhärliga våld. Han skrev "When the looting starts, the shooting starts", och det är en passning till något som en gammal polischef i Miami sa i samband med protester under civil rights-rörelsen på 60-talet, så att det är folk som kan sin historia liksom vet vad det där syftar tillbaks till. USA var ju liksom ett segregerat land i vissa delstater på 60-talet. Och Det här är något som väcker väldigt starka känslor i USA. Det här budskapet gick även ut på Facebook och vd Mark Zuckerberg kommenterade det hela. Han sa att det var djupt stötande, men han ansåg ändå att det inte var samma sak som uppmuntrat till våld eftersom det handlar om state force, som han uttryckte sig, alltså statligt våld. I praktiken tror jag man kan säga att det handlar om poliser som skjuter gummikulor mot folk som protesterar då. Trumps hållning är att det här är bara en beskrivning av orsakverkan, alltså det vill säga en faktisk beskrivning av verkligheten, det som han säger. Men många på Facebook höll inte med om den tolkningen. Hundratals medarbetare hade en sån här virtuell walkout för att protestera Mark Zuckerbergs, vad de ser som hans liksom tama hållning i den här frågan.
Ja, Twitter har ju onekligen varit de som har agerat mest kraftfullt här. Mark Zuckerberg fortsätter ju hävda att yttrandefriheten, framförallt från politiker, är väldigt viktig och har valt en mer neutral linje där förstås. Det är en balansgång, liksom, höga insatser. Vi hinner inte liksom gå in på djupet i det här, i en podd som denna. Det skulle ta timmar att gå igenom allting. Men i alla fall till en bojkott då från en rad stora, tunga annonsörer på Facebook som uttrycker sin oro då över hur Facebook hanterar det här hatet och liksom fake news som nu en pågående debatt kring Facebook. Problemet är då, tycker de här bolagen, att Facebook har en lite för tillåtande hållning mot Trumps problematiska inlägg. Och Facebook försvaras med att det är yttrandefrihet. Man kan också googla, du sa att man kan googla hela debatten, man kan också googla Stop Hate for Profit, som den här kampanjen heter då, när annonsörerna drar sig ur Facebook-annonsering. Under helgen till exempel så anslöt sig Starbucks och Diageo, spritvarumärke. De är riktigt tunga annonsörer. Starbucks spenderar själva $95 miljoner på Facebook-annonser. Vi gjorde så i fjol i alla fall, enligt New York Times. Totalt över 200 bolag nu. Vi snackar liksom giganter som Unilever, Verizon, Coca-Cola, Puma, Adidas, Microsoft, Ford, Levi's och Patagonia.
Det är väldigt många annonsörer som är på och bojkottar Facebook. Jag tror att det handlar om en månads lång bojkott, men sånt här kan ju också förändras. Vi rapporterade även lite idag om det här. Enligt organisationen World Federation of Advertisers, som representerar ungefär 90% av annonspengarna globalt, så står nästan en tredjedel av alla stora annonsbolag eller alla bolag redo att bojkotta Facebook. Det skriver då tidningen Financial Times. Ytterligare 41% av de svarade har ännu inte bestämt sig. Men det känns som en vändpunkt, säger i alla fall World Federation of Advertisers vd Stefan Lorki till Financial Times. Han menar ju då att många...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Varumärken liksom nu kräver strukturella förändringar i hur plattformen hanterar det som upplevs som rasism, hatiskt innehåll och skadligt innehåll. Facebooks intäkter kommer ju nästan uteslutande från annonser. Jag hörde 99% på radion häromdagen. Och det här är ju, det är mycket pengar som står på spel förstås. Prognosen ligger för Facebooks del på intäkter på 720 miljarder kronor i år till exempel. Så att det blir intressant att se hur länge det här håller i sig och vart det hela slutar. Och USAs presidentval är ju i november. Det är ju bara drygt 4 månader bort. Så att det är ganska nära i tiden faktiskt.
Onekligen. Apropå Facebook så var ju Spotifys vd Daniel Ek ute i en poddintervju här i veckan. En podd som heter En sak idag av Joakim Jardenberg. Han sa ju då bland annat att han funderar mycket på det här med ansvar som plattformar har just nu. Spotify har ju till exempel då själva tagit ställning för Black Lives Matter-rörelsen. Och så är Daniel Ek, som vi vet, god vän med Mark Zuckerberg. Så det vore ju intressant att höra om vad han tycker om Facebooks agerande just nu. Men förmodligen har han en åsikt, men som kanske inte är så lätt för honom att uttrycka.
Nej, det skulle jag gissa att han kanske inte vill sticka ut hakan med. Men vi skrev för övrigt en artikel om det här framträdandet i podden. Den ligger ute på digital.di.se. Han pratade ju även mycket om sin kärlek till internets långa format, apropå Spotifys poddsatsning då. Jag tyckte det var särskilt intressant att Spotify jobbar då enligt Daniel Ek med mycket mer djupdata nu för att göra det här poddinnehållet mer sökbart kanske, eller i alla fall skapa bättre rekommendationer och en bättre sortering för de som lyssnar på poddar via Spotify. Jag kan känna personligen, jag använder Spotify till att lyssna på poddar och det behövs ju. När jag lyssnar på poddar där så känner jag mig liksom lite intvingad i en rekommendationsvärld som är ganska svensk, och jag lyssnar ganska mycket på utländska poddar, vilket Spotify borde veta, så att jag hoppas att det ska bli förbättringar där framåt. En person som tänkt mycket på Spotifys poddsatsning är vår kollega Johan Wendel på Dagens Industris analysavdelning. Vi har med Johan Wendel på länk. Är du med oss, Johan?
Hallå där, jo, jag ringer till er från Stockholms vackra söderförorter.
Hemmajobbande. Jag och Henrik har lyxen att få stå i poddstudion tillsammans idag.
Det var faktiskt inte igår vi stod här tillsammans.
Nej, det är väldigt kul att få göra det. Och få se om någon av oss ger någon annan corona. Vi hoppas på det bästa i alla fall.
Du hostade när du kom in här.
Jag vet.
Pollen, eller?
Jag hoppas att det är, men jag cyklade hit så att jag vill lite andfådd, så får jag lite kondens i strupen.
Men Johan, du har ju skrivit en analys om det här ganska nyligen, om Spotifys aktier som har rusat, får man väl ändå säga. Kan du berätta lite om vad det beror på?
Ja, jag tror att det är en kombination av lite olika saker. Dels är det ju en väldig riskvilja tillbaka på börsen i allmänhet, men sen tror jag aktiemarknaden ger tummen upp till alla de här poddinvesteringarna som Spotify har gjort. Nu har man ju för dryga månader sen kommer ju det här senaste beskedet att man har tecknat ett exklusivt licensavtal med Joe Rogan, som har en då intervjupodcast som är väldigt, väldigt populär. Och det är ju inte det första liksom dealen man gör inom podcastsfären. Man har ju förvärvat Gimlet, Parcast, The Ringer sen tidigare. Så att nu finns det ett gäng exklusiva poddar som också råkar vara väldigt populära på Spotify. Och det här har ju aktiemarknaden tagit del av, och analytikerna har skruvat upp sina riktkurser. Vi fick ett nytt street high i förra veckan då Goldman Sachs skruvade upp sin riktkurs från drygt $200 till $280. Så det är ett positivt sentiment kring aktien just nu.
Just det, men just det här med poddar då, är det verkligen en bra investering för Spotify? Jag menar, det är inte så lätt att tjäna pengar på poddar idag.
Nej, precis. Så är det. Men tanken är att man vill locka in nya användare då och skapa lojalitet bland de befintliga. Man talar om att det är lägre churn och högre engagement på de här användarna. Sen så har ju Spotify det här problemet som ni är mer än väl bekanta med, att musiken som vi spelar på Spotify, den ägs ju till stor del av drygt 4 skivbolag, och det innebär att Spotify måste skicka vidare en stor del av sina intäkter, och det här begränsar ju skalbarheten för dem i affärsmodellen. Äger man poddinnehållet får ju en helt annan skalbarhet i affärsmodellen, så det tror jag är någonting som är väldigt attraktivt.
Just det, och är man där ute och vill handla, ska man köpa Spotify nu eller har man liksom passerat bäst före datumet för köp?
Ja, det är ju 10 000 kronors frågan här. Alltså, jag såg att det var du, Jonas, som kallar det att de har liksom ambitionen att bygga ett Netflix för poddar. Och jämför man det med Netflix, så Netflix gör ju faktiskt en vinst här. Det gör ju inte Spotify, det är ju inte lönsamt än. Men om vi tittar på en så kallad EV sales multipel då, så har ju faktiskt Spotify en lägre värdering än Netflix i nuläget. Och ja, men tittar man på den typen av bolag som Spotify är, de kommer leverera en årlig tillväxt på ungefär 20% per år, tror jag, analytikerna kommande år. Och aktiemarknaden älskar ju tillväxt i en nollräntemiljö. Sen är frågan då, har den tagit ut lite för mycket nu på kort sikt? Ja, det kanske kan vara så. Men jag tror inte det finns inget som talar för i nuläget, tycker jag, att aktiemarknaden kommer sluta att gilla bolag som är som Spotify, det vill säga tillväxt, tillväxt, tillväxt.
Mm. Ja, men du har inte gått ut och gett en köp- eller säljrekommendation ännu, Johan?
Nej, ingen skarp sådan faktiskt. Har man ingenting vettigt att tillföra så är det bättre att
Nej, men det är ju rimligt att de inte värderas på samma multiplar som Netflix, för att de är ju inte där ännu. Men det är ju möjligt kanske, alltså att man kan tänka sig en framtid. Vi har ju varit inne på de ämnena.
Det ska bli intressant att se hur de liksom... Jag har sett att vissa jämförde det här med 2004 när Howard Stern, den här kända radiopersonligheten, gick till Sirius, det vill säga satellitradio istället för traditionell radio, att Joe Rogans move är något liknande här, systemskifte. Det är en spännande utveckling för branschen, om inte minst.
Ja, Joe Rogan är ju nya Howard Stern på många sätt faktiskt. Så det är en ganska rimlig jämförelse. Och ett stort namn kan dra med sig fler. Det verkar ju ändå som att Wall Street på senaste månaderna liksom har gillat en satsning som har hållit på i ett år. Så att det är intressant. Man har liksom brutit igenom på något sätt. Det är något genombrott av något slag liksom.
Ja, verkligen. Aktiemarknaden gillar ju stories. Så det gäller att lyckas berätta storyn på rätt sätt.
Elskoterbolaget Voi har gått i clinch med Stockholm. Hör på den du?
Ja, det var inte så länge sedan som många stockholmare var arga och irriterade över att det låg kastade elsparkcyklar överallt, särskilt Voi då. Den här clinchen som vi har skrivit om i veckan är ju inte helt ny, fast nu är det lite omvänt, eller?
Ja, men precis. För den här gången är det då Voi som är sur på Stockholm, och inte tvärtom. De tycker att Stockholm är trögt, inte alls mottagliga för den här briljanta fortskattningsmedlet som de har utvecklat. Och det är i synnerhet då SL som får sig en släng av sleven den här gången. Och SL är som bekant Region Stockholms ansvarsområde. Och det är ganska höga tongångar ändå. Så här säger Erik Bergqvist som är försäljningschef: vi har försökt samarbeta med SL sedan dag ett. Det är dags för dem att blicka ut över Europa och se vad som händer där. Och tillägger saker som att vad gör man i Stockholm? Ingenting och sådana saker.
Mm. Det här säger han var då någonstans? Det är du som har kollat på datorn och sett någon.
Jag såg, det började, han var lite mer försiktig i sin paneldiskussion på det som heter Framtidsarena, någon form av alternativ till Almedalen som han började prata om det här. Lite försiktigare då, men när vi då hörde av oss och bad honom utveckla det här, det var då han öppnade dammportarna till den här irritationen.
Ja, okej, okay. Så det var i samtal med dig som han tog fram de riktigt liksom det tunga artilleriet. Ja. Det känns lite som att Voi, de är liksom uppe i stratosfären här med sin mobilitetsidé. Det är ju någonting som är oerhört hett. Elskotermarknaden är het över hela världen. Och de känner liksom att det är svårt att bli profet i sin egen hemstad lite grann. Här i Stockholm så är liksom alla inte på deras sida. Och liksom de känner att det finns så mycket mer vi kan göra. Och klagar ganska högljutt då. Medan lokalpolitikerna verkar ju ha en bild av sig själva att de är rätt progressiva.
Ja, jag tycker den här voice-retorik, det känns lite som att de har snott från Daniel Eks playbook här. Funkar inte att sköta dialogen då i Spotifys fall då med Apple, då tar man ut släggan och säger vad man tycker så högt så att alla hör. Och det är vad Voi gör lite grann nu. De går ut och skriker högt om SL.
En viktig skillnad där är ju att Daniel Ek höll käften i liksom 10-12 år innan han började höja rösten.
Ja, Voi är lite
de väntade liksom i 10-12 dagar istället. Ja, kanske ett år. De var ju också ganska snälla i början och diplomatiska i början, men det gick fort från när Voi började bli kritiserade för att liksom olyckor i trafiken och sånt där, så slog de ifrån ganska tidigt liksom. Det blir en intressant debatt i alla fall för oss som bevakare.
Onekligen.
Okej, okay, men Voi säger i alla fall att de vill samarbeta med SL. De drar parallell till Norge där TIR-resor, det här andra elskoterbolaget, ingår i månadskortet man kan köpa med Ruter som är liksom Norges kollektivtrafik.
Ja, det är ett av förslagen Erik Bergqvist nämner. Det handlar också om att appar för kollektivtrafik ska kunna liksom ha voice-bokningssystem inbyggt och sådär för att du ska enkelt kunna liksom boka en Voi-resa fram till din tunnelbanestopp och sen liksom göra den här multimodala resan som Voi kallar det. En symbios mellan kollektivtrafik och elsparkcyklar för att ta dig från A till B.
Mm, just det, så att det blir liksom mer integrerat och så ser det väl ut i vissa delar av Europa också. De tycker Stockholm borde liksom ta intryck av vissa länder som de känner mer progressiva då, eller?
Just det, och det är här då bråket går in i nästa fas. För det här är ju precis vad Stockholm har gjort, säger Kristoffer Tamsons moderat trafikregionråd i Stockholm, som har då SL just under sitt ansvar. Och att det här med att Voi inte har integrerats i appar är direkt fel. Det finns nämligen en app som heter Travis som bussbolaget Nobina har utvecklat. För som vi vet då så kör ju SL inga bussar eller tunnelbanor själva. Det är utlagt på entreprenad. Nobina kör bussarna och MTR kör tunnelbanan.
Nobina som är en ganska het aktie för övrigt, för er som är intresserade er för sånt. Men du har ju testat den här appen Travis, eller hur?
Ja, alltså jag hade inte gjort det innan, jag hade aldrig talat med den faktiskt, men nu har jag gjort det. Och den är snygg och så liksom. Den hittar ju inte mitt stopp på tvärbanan när jag försöker planera min resa, vilket gör ju den aningen värdelös för just mig.
Ja.
Men Voice-parkcyklarna finns ju där utmärkta. Men när jag vill boka en Voice så slussas jag ju vidare till Voice egen app. Inte så integrerat liksom. Så den omedelbara känslan är att den här appen är liksom sådär.
Ja, och då kan man ju förstå lite grann att Voi tycker så här, men ni ska, alla samarbeten ska kretsa kring oss. Ja, men varför då? Vi samarbetar ju med den här andra appen. Och vad de kanske egentligen vill säga är, ja men de andra är sopiga, vi är duktiga. Men så långt kanske de inte riktigt går, men det är väl den känslan man kan tänka sig att de har. De har ju fått väldigt mycket riskkapital och är väldigt mycket duktiga techmänniskor där borta. Så att man kan liksom förstå att deras perspektiv är så här, det är förstås oss, det är vi som ska få sitta och styra utvecklingen. Men vad säger Tamsons mer än det du precis gick?
För det första säger han så här, Voi ut och spelar elsparkcyklar. De har helt fel.
Där har du rubriken.
Ja. Men hans viktigaste poäng är liksom att det är inte politiker som ska driva det här. Han drog någon parallell till att Jan Stenbeck en gång har sagt att politiken kan aldrig gå före tekniken. Att tekniken då, i det här fallet Voi, är så mycket snabbare. Yngre, pickt startupbolag i en ny sektor som vill liksom framåt. Det är de som ska bygga de här tjänsterna. Det är inte SL som ska göra det. De ska bara liksom hålla sin data öppen så att Voi kan bygga.
Jag håller faktiskt på att läsa om den här Stenbeck-boken så att jag vet precis vad Stenbeck sa. Han sa så här. Först kommer en man med idén. Han slås av mannen med pengarna. Mannen med pengarna slås av politikerna. Men hux flux, politikerna slås av tekniken. Tekniken kan liksom runda politiken så som satellitmottagare gjorde på 80-talet och drev fram reklam-tv. Så att det är de fyra stegen som Jan Stenbeck. Det är ganska intressant faktiskt att tänka på. Det är ofta sant faktiskt. I alla fall, men för att gå till ämnet då. SL, de har ju öppna API-er när det gäller tidtabeller, biljettbokning med mera. Så vem som helst kan bygga appar och ansluta. Eller hur?
Just precis, öppna API-er finns. Det är det som Nobina då har använt när de har byggt sina appar. Travis och den något mer kända Res i Stockholm, som för övrigt är väldigt bra. Sen säger Tamsons att Voi vill få höra av sig då till honom om de tycker att det är så fruktansvärt dåligt i Stockholm. Det har de inte gjort. Voi säger då å sin sida att de har ju skött sin dialog med SL, inte ansvariga politiker. Jag skulle tro att det kanske är liksom gången så som Voi ser det. Men det som har hänt nu är i alla fall att Tamsons har bjudit in Voi till ett möte. Så det är lite så här, mission accomplished va? Ut och veva taktiken funkar det.
Ja, precis. Med hjälp av Henrik Ek på det digitala. Då. Vad kan vi förvänta oss nu då? Kommer Voi börja sälja SL-kort istället för att SL säljer Voi-credits eller... Vad tror du blir resultatet?
Ja, men det är det Tamsson tycker här då. Det är Voi som ska sköta den här utvecklingen. Vi får väl se var det landar. Han nämnde faktiskt ett annat exempel på ett startupbolag som heter UbiGo. Det är alltså en tjänst som kombinerar hyrbilar på lång uthyrning, bilpooler, alltså korttidshyrning, kollektivtrafik, taxi och så småningom elsparkcyklar har de sagt. Och grejen med UbiGo är att de faktiskt säljer en typ av SL-biljett som inte ens SL själva säljer, utan de säljer liksom digitala remsor eller vad man ska säga, de som kommer ihåg hur det fungerade med remsor i tunnelbanan för.
Ja, men det kan man göra på SL. Jag laddar ju mitt kort med liksom som en remsa.
Men du laddar med pengar.
Ja.
De här laddar med resor.
Okay.
X antal resor för ett visst belopp.
Viss skillnad, okej då.
Ja, så att du kan köpa 10-pack resor liksom, och då kostar det en viss summa. Och ju fler du köper desto billigare blir den här då, som du köper. Och det är kanske något sånt där Voi ute efter. Liksom. De vill ha en egen biljettlösning, en egen betalmodell som passar deras elskoterverksamhet och deras kunder. Jag vet inte, men det är väl inte helt orimligt att... vill åt det hållet så att säga. De har också sagt nu för övrigt att de inte kommer använda det digitalt som slägga i den här debatten längre, utan faktiskt gå direkt till Tamsons och SL från och med nu.
Ja, tråkigt för oss, eller kanske lika bra. Det Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut.
Kolla även in DIs andra poddar. Vi har Analyspodden om du vill höra mer av Johan Wendel. Vi har också dagliga morgonkoll, Makrorådet, Smarta pengar och Intervjupodden, Förnuft och känsla.
Recensera oss gärna på Apple Podcasts, lyssna på oss på Acast eller varför inte Spotify. Om du vill sponsra den här podden, mejla gärna Elin Bjerre, elin.bjerre@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps så bra av Umami Produktion.
Nu är det lunch. Vi hörs om en vecka.
Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.